From the conference center at
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördags förmiddagens möte under den 185:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna har valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Henry B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till lördags förmiddagens möte av den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. När vi inleder det här mötet under konferensen noterar vi bortgången av president Boyd K. Packer, äldste L. Tom Perry och helt nyligen äldste Richard G. Scott i de 12 apostlarnas kvorum. Vi saknar dem. Och var och en av de här bröderna gav sitt allt i Herrens tjänst och är otvivelaktigt engagerade i detta stora verk på andra sidan av slöjan. Vi uttrycker vår kärlek till och vårt djupt kända deltagande med familjerna Packer, Perry och Scott. Ni finns i våra böner. Den här morgonen välkomnar vi och uppmärksammar de generalauktoriteter och generalämbetsmän som kommer att närvara under hela konferensen. Och vi tackar också medlemmar och vänner som deltar i konferensen över hela världen. För musiken under sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Clay Christiansen vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Press Forward Saints och sjunger nu för oss Led oss fram, o himlens Herre. Inledningsbön får vi sedan av syster Mary R. Durham, andra rådgivare i primärs generalpresidentskap. Varefter kören sjunger Jag vet att han älskar mig.
Oh. Our dear kind Father in heaven.
Käre himmelske fader, vi är så tacksamma att vi samlas idag över hela världen och strävar efter att följa Jesus Kristus, vår frälsare och återlösare, som visar oss vägen, sanningen och ljuset. Vi är så tacksamma för vår profet Thomas S. Monson. Vi ber att vi är öppna idag för den heliga anden som lär oss allting, det vi behöver göra och veta. Vi ber att vi ska vara enade och ta evangeliet till hela världen, så att alla må ta emot förrättningarna och förbunden som leder oss tillbaka till dig. Vi säger detta ödmjukt i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you. We will now be pleased to hear from President.
Vi har nu förmånen att få lyssna till president Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet. Efter honom talar äldste M. Russell Ballard i det 12 apostlarnas kvorum. Äldste Richard J. Mains i presidentskapet för det 70 kvorum talar sen till oss.
My beloved brothers and sisters, my dear friends, it's a joy.
Mina älskade bröder och systrar, mina kära vänner, det är en glädje att få vara med er idag. Vi är sorgsna över att se tre tomma stolar här på förhöjningen. Vi saknar president Packer, äldste Perry och äldste Scott. Vi älskar dem och ber för deras familjer. Under den här konferenshelgen har vi förmånen att få stödja de tre som har kallats av Herren att ta deras plats i de 12 apostlarnas kvorum. Era böner och deras vägnar kommer att stärka dem då de bär apostlarskapets heliga mantel. För inte så länge såg jag ett citat fick mig att tänka till. Det lär här. Om du ser en man att det finns biljoner stjärnor i universum, så tror han på dig. Om du säger till honom att en är nymålad, så känner han på den bara säkert. Är inte alla lite sådär? Efter en operation nyligen för mina kronor, och jag behövde göra för att läka ordentligt. För behövde jag åläka något länge bo har vetat. Jag är ingen ålmodig patient. Alltså beslöt jag mig för att få läkningsprocess genom att företa egna efterforskningar på nätet. Jag antar att jag förväntade mig att hitta sanningar som mina läkare inte kände till eller hade försökt undanhålla från mig. Det tog ett tag innan jag insåg det komiska i mina förehavanden. Att göra egna efterforskningar är såklart ingen dålig idé. Men jag förbisåg tillförlitlig sanning och drogs istället mot internets ofta svindlande påståenden. Ibland kan sanningen verka för okomplicerad, uppenbar eller alltför enkel för att vi ska kunna uppskatta dess fulla värde fullt ut. Så vi åsidosätter det vi upplevt och vet är sant för att söka efter mer gåtfulla eller komplicerade lösningar. Så småningom lär vi oss kanske att när vi jagar efter skuggor så strävar vi efter sånt som saknar substans och värde. När det gäller andlig sanning, hur kan vi veta att vi är på rätt väg? Ett sätt är genom att ställa rätta frågor, sådana frågor som hjälper oss begrunda och bedöma vår utveckling och utvärdera hur väl något fungerar för oss. Till exempel, har mitt liv en mening? Tror jag på Gud? Tror jag på att han känner och älskar mig? Tror jag på att han hör och besvarar mina böner? Är jag verkligt lycklig? Leder mina ansträngningar mot livets främsta andliga mål och värderingar? Djupgående frågeställningar om meningen med livet har fått många enskilda och familjer runt om i världen att söka efter sanningen. Det sökandet har ofta lett dem till Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga och det återställda evangeliet. Jag undrar om inte vi som medlemmar i kyrkan också har nytta av att då och då fråga oss själva fungerar min upplevelse i kyrkan för mig? För den mig närmare Kristus? Välsignar den mig och min familj med den frid och glädje som evangeliet utlovar? Alma ställde liknande frågor till kyrkans medlemmar i Zarahemla när han undrade: har ni upplevt denna mäktiga förändring i era hjärtan? Och har ni den känslan nu? Sådan eftertanke kan hjälpa oss ändra fokus eller anpassa våra dagliga ansträngningar efter den gudomliga frälsningsplanen. Många medlemmar kommer med stor värme svara att deras upplevelse som medlemmar i kyrkan fungerar mycket väl för dem. De vittnar om att de i tider av fattigdom eller välstånd, i smärta eller välbehag, finner stor mening, frid och lycka i livet tack vare deras hängivenhet mot Herren och deras trogna tjänande i kyrkan. Varje dag möter jag medlemmar som är fyllda med strålande glädje, som i ord och handling visar att deras liv gränslöst berikas av Jesu Kristi återställda evangelium. Men jag ser också att vissa har en mindre meningsfull upplevelse, som känner att deras medlemskap i kyrkan ibland inte är vad de hade väntat på sig. Det gör mig ledsen, eftersom jag personligen har upplevt hur evangeliet kan vederkvicka och förnya anden. Hur det kan fylla hjärtat med hopp och sinnet med ljus. Jag har själv sett hur frukterna av Jesu Kristi välsignade evangelium kan förändra liv från medelmåttiga och dystra till enastående och storslagna. Men varför tycks det fungera bättre för vissa än för andra? Vad är skillnaden mellan dem vars upplevelse i kyrkan fyller deras själar med den återlösande kärlekens musik och de som känner att någonting saknas? När jag begrundat de här frågorna har en flod av tankar kommit till mig. Idag vill jag dela med mig av två. Först, gör vi vårt lärjungeskap för komplicerat? Detta vackra evangelium är så enkelt att ett barn kan förstå det, och samtidigt så djupsinnigt och komplext att det krävs ett helt liv. Ja, en evighet av studier och upptäckter för att helt förstå det. Men ibland tar vi den vackra lilja som är Guds sanning och förgyller den med lager på lager av människors goda idéer, program och förväntningar. Var och en kan i sig själv vara användbar och lämplig för en viss tidpunkt och omständigheter. Men när de läggs ovanpå varandra kan de bilda ett berg av avlagringar som blir så tjockt och tungt att vi riskerar att förlora ur sikte den fina blomman som vi en gång älskade så högt. Därför måste vi som ledare noga skydda kyrkan och evangeliet i dess renhet och enkelhet och undvika att lägga onödiga bördor på våra medlemmar. Och alla av oss som medlemmar i kyrkan, vi måste göra en medveten ansträngning att lägga vår tid och energi på det som verkligen betyder något, samtidigt som vi stärker våra medmänniskor och bygger Guds rike. En älsklig syster och lärare i hjälpföreningen var känd för att förbereda perfekta lektioner. En gång bestämde hon sig för att göra ett vackert lapptäcke som skulle passa perfekt till temat för hennes lektion. Men livet kom emellan. Barn behövde hämtas från skolan, en granne behövde hjälp att flytta, Maken fick feber och en vän kände sig ensam. Så lektionsdagen lämnade sig och lapptäcket var inte klart. Till sist, natten innan lektionen sov hon inte mycket, för hon arbetade hela natten på lapptäcket. Nästa dag var hon utmattad och kunde knappt samla tankarna. Men hon ställde sig modigt upp och höll sin perfekta lektion. Och lapptäcket var häpnadsväckande. Stygnen var perfekta. Färgerna klara och mönstret invecklat. Och i mitten fanns ett enda ord som stolt återgav lektionens tema. Förenkla.
Brothers and sisters,
bröder och systrar, det behöver inte vara komplicerat att leva efter evangeliet. Det är faktiskt väldigt enkelt. Det kan beskrivas så här. När vi lyssnar till Guds ord med uppriktigt uppsåt får det oss att tro på Gud och lita på hans löften. Ju mer vi litar på Gud, desto mer fylls våra hjärtan med kärlek till honom och till varandra. Eftersom vi älskar Gud vill vi följa honom och anpassa våra handlingar efter hans ord. Eftersom vi älskar Gud vill vi tjäna honom. Vi vill välsigna andra och hjälpa de fattiga och behövande. Ju mer vi vandrar längs denna lärjungeskapets stig, desto mer vill vi lära oss om Guds ord. Och så fortsätter det. Varje steg leder till nästa och fyller oss med ett ständigt växande hopp, tro och kärlek. Det är fantastiskt enkelt och fungerar fantastiskt. Bröder och systrar, om ni någonsin känner att evangeliet inte fungerar särskilt bra för er, så ta ett steg tillbaka. Rannsaka era liv från ett högre plan och förenkla era förhållningssätt till lärjungeskapet. Fokusera på evangeliets grundläggande lära, principer och tillämpningar. Jag lovar att Gud kommer att välsigna och vägleda er på väg mot ett meningsfullt liv. Och evangeliet kommer definitivt att fungera bättre för er. Andra förslaget är: börja där du är. Ibland känner vi oss nere för att vi inte är mer av någonting. Mer andliga, respekterade, intelligenta, friska, rikare, trevligare eller mer kapabla. Det är förstås inte fel att vilja förbättra sig. Gud skapade oss för tillväxt och utveckling. Men kom ihåg att våra svagheter kan hjälpa oss att bli mer ödmjuka och vända oss till Kristus, som gör så att det svaga blir starkt. Satan å andra sidan utnyttjar våra svagheter till den grad att vi avskräcks från att ens försöka. I mitt liv har jag lärt mig att vi inte behöver vara mer av någonting för att börja bli den person som Gud avsåg att vi skulle bli. Gud tar dig som du är i denna stund och börjar arbeta med dig. Allt du behöver är ett villigt hjärta, en önskan att tro och tillit till Herren. Gideon såg sig själv som en fattig lantbrukare, den ringaste i sin fars hus. Men Gud såg honom som en tapper stridsman. När Samuel utsåg Saul till kung försökte Saul säga emot. Saul var från en av de minsta stammarna i Israels hus. Hur kunde han bli kung? Men Gud såg honom som en ståtlig ung man. Även den store profeten Mose kände sig vid ett tillfälle så överväldigad och nedstämd att han ville ge upp och dö. Men Gud gav inte upp om Mose. Mina kära bröder och systrar, om vi bara ser på oss själva med våra jordiska ögon, kanske vi inte ser oss själva som tillräckliga. Men vår himmelske fader ser oss som vi verkligen är och som den vi kan bli. Han ser oss som sina söner och döttrar, som varelser av evigt ljus med oändlig potential och med en gudomlig bestämmelse. Frälsarens offer öppnade frälsningens dörr så att alla kan återvända till Gud. Hans nåd är tillräcklig för alla människor som ödmjukar sig inför honom. Hans nöd är den möjliggörande kraft som låter oss inträda i Guds frälsningsriken. Tack vare hans nåd kommer vi alla att uppstå och frälsas i ett härlighetsrike. Även det lägsta härlighetsriket, det celestiala riket, övergår allt förstånd, och oräkneliga människor kommer att ärva denna frälsning. Men frälsarens nåd kan göra så mycket mer för oss. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga strävar vi mot någonting ofattbart mycket större. Mot upphöjelse i det celestiala riket. Det är evigt liv i vår himmelske faders närhet. Är det den största av Guds gåvor. I det celestiala riket tar vi emot av hans fullhet och av hans härlighet. Ja, allt vad vår fader har ska ges till oss. Upphöjelse är vårt mål. Lärjungeskapet är vår resa. När du utövar en smula tro och påbörjar din färd som en fridsam efterföljare till vår Herre Jesus Kristus, förvandlas ditt hjärta, hela ditt väsen fylls med ljus. Gud hjälper dig att bli bättre än du någonsin trott var möjligt. Och du upptäcker att Jesu Kristi evangelium verkligen fungerar i ditt liv. Det fungerar. Bröder och systrar, kära vänner, jag ber att vi ska fokusera på enkelheten som är i Kristus och låta hans nåd lyfta upp och bära oss under vår resa från där vi är nu till vår härliga framtid i vår faders närhet. Under tiden kan vi då, om någon frågar, hur fungerar det för dig att vara medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga? Då kan vi svara med stolthet, i all ödmjukhet och med stor glädje. Det fungerar utmärkt. Tackar som frågar. Vill du veta mer? Detta är mitt hopp, min bön, mitt vittnesbörd och min välsignelse. I Jesu Kristi namn. Amen.
Last general conference in October, I invited the listeners to
Under förra generalkonferensen i oktober så bad jag lyssnarna följa Brigham Youngs råd att stanna kvar på det gamla skeppet Sion, vilket är Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, och hålla sig fast med båda händerna. Sen dess gläder det mig att veta att några i min familj och andra hade lyssnat och har frågat mig, vad finns det i det gamla skeppet Sion som vi kan hålla fast vid? Jag påminner dem om det som president Young sa. Vi är ombord på det gamla skeppet Sion. Gud står vid rodret och är kvar där. Han befaller oss och leder oss. Om de heliga obetingat litar på sin Gud, aldrig överger sina förbund eller sin Gud, leder han oss rätt. Det är tydligt att vår himmelske fader och Herren Jesus Kristus har utrustat det gamla skeppet Sion med det tydliga och enkla eviga sanningar som kan hjälpa oss hålla rätt kurs genom dödlighetens turbulenta vatten. Låt mig nämna några. Jesu Kristi kyrka har alltid letts av levande profeter och apostlar. Fast den dödliga och underkastade mänsklig ofullkomlighet inspireras Herrens tjänare till att hjälpa oss undvika andligt livshotande hinder och för att hjälpa oss att tryggt passera genom dödligheten till vår slutliga himmelska destination. Under mina snart 40 år i nära samarbete med dem har jag själv sett hur både stilla inspiration och djupsinnig uppenbarelse har rört profeter och apostlar, andra generalauktoriteter och biorganisationernas ledare till handling. De är varken fullkomliga eller ofelbara, men dessa goda män och kvinnor har varit fullkomligt hängivna i att föra Herrens verk framåt enligt hans direktiv. Och tro inget annat. Herren leder sin kyrka genom levande profeter och apostlar. Det är så han alltid har utfört sitt arbete. Ja, frälsaren lärde: amen, amen, säger jag er. Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig. Vi får inte skilja Kristus från hans tjänare. Utan hans tidiga apostlar skulle vi inte ha en ögonvittnesskildring av mycket som hans undervisning och hans verksamhet, hans lidande i Getsemane eller hans död på korset. Utan deras vittnesbörd skulle vi inte ha de apostoliska vittnena om den tomma graven och uppståndelsen. Han befallde dessa tidiga apostlar: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Det uppdraget förnyades i vår tid. När Herren kallade Joseph Smith till att återställa kyrkan. Med ordinerade apostlar som förkunnar hans evangelium en sista gång innan han kommer tillbaka. Det har alltid varit svårt för världen att acceptera levande profeter och apostlar. Men det är viktigt att vi gör det för att helt förstå Jesu Kristi försoning och lärdomar och ta emot alla prästerämmets välsignelser som finns hos dem han har kallat. Allt för många anser att kyrkans ledare och medlemmar borde vara fullkomliga eller nästan fullkomliga. De glömmer att Herrens nåd är tillräcklig för dem att utföra sitt arbete genom dödliga människor. Våra ledare har de bästa avsikter, men ibland gör vi misstag. Det är inte unikt för kyrkan. Samma sak händer i våra relationer bland vänner, grannar och arbetskamrater och mellan äkta makar och i familjen. Att söka efter mänskliga svagheter hos andra är ganska lätt. Men vi gör ett allvarligt misstag om vi bara lägger märke till varandras mänskliga natur och inte ser Guds hand verka igenom dem han har kallat. Att fokusera på hur Herren inspirerar sina utvalda ledare och hur han leder de heliga till att göra anmärkningsvärda och stora ting trots sin mänsklighet är ett sätt att hålla fast vid Jesu Kristi evangelium och stanna i trygghet på det gamla skeppet Sion. En annan sanning är läran om frälsningsplanen. Genom profeten Joseph Smith gav Gud Mormons bok, Läran och förbunden och många andra lärdomar till kyrkan. Till exempel en kunskap om frälsningsplanen, som är en karta över varifrån vi kommer, vårt syfte här på jorden och vart vi går när vi dör. Planen ger oss också det unika eviga perspektivet att vi är Guds andebarn. När vi förstår vem vår himmelske fader är och vår relation till honom och hans älskade son Jesus Kristus, ta tar vi emot deras bud och ingår förbund med dem som leder oss tillbaka till deras eviga närhet. Varje gång jag håller ett nyfött barn i famnen undrar jag: vem är du, lille vän? Vad kommer du att bli genom Jesu Kristi försoning? Vi reflekterar över liknande frågor när någon vi älskar dör. Var är de? Vad ser och upplever de? Fortsätter livet? Hur kommer våra käraste relationer att se ut i den stora värld där de dödas andar befinner sig? I den världen finns tre av våra barnbarn. Två flickor, Sara och Emily, och en pojke, Nathan. Varje gång ett barnbarn gick bort höll vi som familj fast vid evangeliets sanningar med båda händerna. Våra frågor besvarades med tröst och tillförsikt genom frälsarens försoning. Vi saknar våra barnbarn, men vi vet att de lever och att vi vet att vi kommer att träffa dem igen. Vi är så tacksamma för den andliga insikten i tider av turbulens för oss som personer och som familj. En annan viktig sanning i kyrkan är att vår himmelske fader skapade Adam och Eva i ett ädelt syfte. Det var deras uppgift och därigenom också deras efterkommandes uppgift att skapa jordiska kroppar åt Guds andebarn så att de kunde uppleva dödligheten. På det sättet skickar vår himmelske fader sina andebarn till jorden för att lära och växa genom jordelivets upplevelser. Eftersom Gud älskar sina barn sänder han gudomliga budbärare och apostlar att undervisa om Jesu Kristi centrala roll som vår frälsare. Genom århundradena har profeter uppfyllt sin plikt genom att varna folket för kommande faror. Herrens apostlar är förpliktigade att vaka, varna och sträcka sig ut för att hjälpa dem som söker svaren på livets frågor. I september 1995 utfärdade första presidentskapet de 12 apostlarnas kvorum familjen ett tillkännagivande för världen. Vi avslutade det inspirerade dokumentet med följande: vi varnar dem som bryter mot kyskhetsbudet, som förgriper sig på maka eller barn, eller som underlåter att fullgöra sina skyldigheter mot familjen, att de en dag kommer att stå ansvariga inför Gud. Vi varnar vidare för att familjens upplösning kommer att frambringa de stora olyckor över enskilda människor, samhällen och nationer som förutsagts av forntida och nutida profeter. Som apostlar idag betonar vi återigen denna allvarliga varning. Kom ihåg att bud och förbund är ovärderliga sanningar och lärdomar som finns i det gamla skeppet Sion där Gud står vid rodet. En annan viktig lära som vi bör hålla fast vid är att helga sabbatsdagen. Det hjälper oss att hålla oss obefläckade av världen. Vi ger oss fysisk vila och ger var och en av oss andlig näring genom att vi dyrkar Fadern och Sonen varje söndag. När vi gläds åt sabbatsbuddagen är det ett tecken på vår kärlek till dem. I vårt arbete att göra sabbaten till en lust och en glädje har vi bett kyrkans lokala ledare och medlemmar att komma ihåg att sakramentsmötet är Herrens och ska vara förankrat i och grundat på hans lära. Sakramentets förrättning ger oss möjlighet att förnya våra förbund och på nytt bekräfta vår kärlek till frälsaren och minnas hans offer och hans försoning. Samma anda av gudsdyrkan bör genomsyra våra månatliga faste och vittnesbördsmöten. Det sakramentsmötet är till för att medlemmar kortfattat ska uttrycka sin tacksamhet, kärlek och uppskattning för vår himmelske fader, för Jesus Kristus och det återställda evangeliet, och personligen vittna om dessa ting. Under faste vittnesbördsmötet delar vi med oss av kortfattade, inspirerade tankar och bär högtidligt vittnesbörd. Där håller vi inte tal. Unga barn bör öva sig på att bära vittnesbörd i primär och med sina föräldrar under familjens hemafton tills de förstår den viktiga innebörden av ett vittnesbörd. Den senaste tidens satsning på att göra sabbaten till en lust och en glädje är ett direkt resultat av inspiration från Herren till kyrkans ledare. Församlingsrådets medlemmar bör bistå biskopen flera veckor i förväg genom att gå igenom den musik och de ämnen som har lagts fram för varje sakramentsmöte. Alla välsignas när sabbaten fylls av kärlek till Herren i hemmet och i kyrkan. När våra barn undervisas om Herrens vägar lär de sig känna och följa hans ande. Alla vill närvara varje söndag för att ta del av sakramentet när vi känner Herrens ande. Och alla, unga som gamla, som bär på tunga bördor, känner den andliga uppbyggelse och tröst som kommer under en sabbatsdag av hängiven meditation över vår himmelske Fader och hans och Herren Jesus Kristus. Tack och lov är Kristus alltid nära, redo och villig att hjälpa oss när vi ber om hjälp och vill omvända oss och komma till honom. Nu när vi begrundar dessa sanningar som finns i det gamla skeppet Sion, låt oss stanna ombord och komma ihåg att ett skepp per definition är ett fartyg och att syftet med ett fartyg är att ta oss till en destination. Vårt skepps destination är evangeliets alla välsignelser, himmelriket, den celestiala härligheten och Guds närhet. Guds plan är på plats. Han står vid rodret och hans stora och mäktiga skepp seglar fram mot frälsning och upphöjelse. Kom ihåg att vi inte kan komma dit genom att hoppa ut ur båten och försöka simma dit på egen hand. Upphöjelse är målet för den jordiska resan och ingen kommer dit utan hjälp av Jesu Kristi evangelium, hans försoning, förrättningarna och de vägledande principerna som finns i kyrkan. Det är i kyrkan som vi lär oss om Guds gärningar och tar emot den nåd från Herren Jesus Kristus som frälser oss. Det är i kyrkan som vi tar på oss de förpliktelser och sluter de förbund i eviga familjer som blir våra pass till upphöjelse. Det är kyrkan som har prästadömets drivkraft som för oss fram genom dödlighetens oförutsägbara vatten. Låt oss vara tacksamma för det gamla skeppet Sion. För utan det driver vi vind för våg, ensamma och maktlösa, utan roder eller åror, bortsvepta av de starka strömmar som skapas av motståndarens vindar och vågor. Håll fast vid och segla med detta fantastiska skepp, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Så når vi vår destination. Det är mitt vittnesbörd och min bön för oss alla. I det namn som det gamla skeppet Sion kallas efter, ja, vår Herres och Frälsares Jesu Kristi namn. Amen.
Den värld vi lever i sätter stor press på goda människor överallt att sänka eller till och med överge sina normer för rättfärdigt levande. Men trots ondskan och frestnad vi omges av varje dag kan vi finna och finner sann glädje idag genom att leva våra liv med Kristus i centrum. När vi centrerar våra liv i Jesus Kristus och Else Tahichi Aoba i det 70s quorum som bor i en liten stad i Bergen i Shikoku i Japan ombads undervisa en klass på en ungdomskonferens. Stå på heliga platser valdes som tema för konferensen. Efter att ha begrundat temat och vad han skulle undervisa om bestämde sig Else Aoba att använda sitt yrke som undervisningsredskap. Han arbetar som keramiker. Else Aoba berättade att det verkligen blev liv i hans klassrum med ungdomarna när de såg på hur han magiskt kunde förvandla formen på leran i sina händer till fat, skålar och koppar. Efter sin demonstration frågade de om någon ville försöka. Alla räckte upp handen. Else Aoba lät flera ungdomar komma fram och försöka sig på sitt nya intresse. De antog efter att ha tittat på honom att det skulle vara ganska enkelt, men ingen av dem lyckades med sina försök att ens göra en enkel skål. De utropade, jag kan inte göra det här, varför är det så svårt? Det här är så knepigt. De här kommentarerna hördes medan leran flög omkring i salen. Han frågade ungdomarna varför det var så svårt för dem att dreja. De kom med olika svar. Jag har inte gjort det förut. Jag har aldrig fått lära mig. Jag har ingen talang. Med tanke på resultatet var det de sa var sant. Men den viktigaste orsaken till att de inte lyckades var för att leran inte var centrerad på drejskivan. Ungdomarna trodde att de hade satt leran i centrum av skivan, men ur ett professionellt perspektiv låg den inte exakt i centrum. Han sa sen till dem, låt oss försöka det här en gång till. Den här gången placerade Else Aoba leran exakt i centrum på drejskivan och började sedan rotera skivan och gjorde ett hål i mitten av leran. Flera av ungdomarna försökte igen. Den här gången började alla applådera när de sa, wow, den skakar inte. Jag kan ju göra det här. Jag klarar det här. Självklart var formerna inte perfekta, men resultatet skilde sig helt från det första försöket. Orsaken till deras framgång var att leran var perfekt centrerad på skivan. Den värld vi lever i liknar keramikens roterande drejskiva och farten på drejskivan ökar. Liksom leran på keramikens drejskiva måste vi också vara centrerade. Vår kärna, livets mittpunkt, måste centreras i Jesus Kristus och hans evangelium. Att leva med Kristus i centrum innebär att vi lär oss om Jesus Kristus och hans evangelium och sedan följer hans exempel och håller hans bud med exakthet. Den forntida profeten Jesaja sa, men Herre, du är vår fader. Vi är leran och du är den som har danat oss. Vi är alla verk av din hand. Om våra liv är centrerade i Jesus Kristus kan han framgångsrikt forma oss till det vi behöver vara för att kunna återvända till hans och vår himmelske faders närhet i det celestiala riket. Den glädje vi upplever i det här livet står i direkt proportion till hur väl våra liv centreras i Kristi lärdomar, exempel och försoningsoffer. Bröder och systrar, jag föddes i en familj som tillhör kyrkan i generationer. Så välsignelserna och glädjen att ha Jesu Kristi evangelium som grund för vår familjekultur vävdes in i vår vardag. Det var inte förrän under min heltidsmission som ung man som jag insåg vilken otroligt positiv inverkan Jesu Kristi evangelium i sin fullhet har på de som aldrig tidigare upplevt dess välsignelser i sina liv. Den här versen i Matteus återspeglar den process som det som omvänds i Jesu Kristi evangelium genomgår. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Låt mig ge ett exempel från Mormons bok som visar vad en nyomvänd var villig att betala för att få den glädje som kommer av att finna den skatt som Jesus talar om i liknelsen om skatten som var gömd i en åker. Kom ihåg Almas bok kapitel 20, hur Ammon och Lamoni färdades till staden Midoni i avsikt att finna och befria Ammons bror Aaron från fängelset. Under sin färd mötte de Lamonis far som var kung över alla lamaniter i landet. Kungen blev mycket upprörd över att hans son Lamoni färdades tillsammans med en Ammon, en nefitisk missionär som man betraktade som fiende. Han tyckte att hans son borde ha varit med på ett stort gästabud som han låtit hålla för sina söner och sitt folk. Lamaniternas kung var så upprörd att han befallde sin son Lamoni att dräpa Ammon med sitt svärd. När Lamoni vägrade drog kungen sitt eget svärd för att dräpa sin son för hans olydnad. Men Ammon ingrep för att rädda Lamonis liv. Det slutade med att han övermannade kungen och kunde ha dödat honom. Det här var kungen sa till Ammon när han fann sig själv i den här situationen på liv och död. Om du skonar mig, lovar jag dig vad du än begär, ända till halva riket. Så kungen var villig att ge halva sitt rike för att rädda sitt eget liv. Kungen måste ha blivit mycket förvånad när det enda Ammon begärde var att han skulle befria hans bror Aaron och hans vänner från fängelse och att hans son Lamoni skulle få behålla sitt rike. Senare, på grund av det här mötet, släpptes Ammons bror Aaron ut från fängelse i Dimedoni, och efter att ha blivit utsläppt inspirerades han att resa till platsen där Lamaniternas kung regerade över landet. Aaron blev presenterad för kungen och fick förmånen att undervisa om de principerna i Jesu Kristi evangelium, som till exempel den stora återlösningsplanen. Arons undervisning inspirerade kungen djupt. Kungens reaktion på Arons undervisning finns i vers 15 i Alma kapitel 22. Och det hände sig att sedan Aaron hade förklarat detta för kungen sade denne: vad ska jag göra för att få detta eviga liv som du har talat om? Ja, vad ska jag göra för att bli född av Gud och få denna ogudaktiga ande ryckt ut ur mitt bröst och ta emot hans ande så att jag kan bli fylld med glädje, så att jag inte blir förskjuten på den yttersta dagen? Se, sa han, jag vill avstå från allt jag äger. Ja, jag vill ge upp mitt rike så att jag kan få denna stora glädje. Förundligt nog var Lamanitas kund, istället för att ge upp halva sitt rike för att rädda sitt liv, nu villig att ge upp hela sitt rike för att ta emot glädjen som kommer av att förstå, ta till sig och leva efter Jesu Kristi evangelium. Min hustru Nancy är också omvänd till kyrkan. Hon har berättat för mig många gånger under åren som gått om den glädje hon känt efter, i sitt liv efter att ha funnit, tagit till sig och levt efter Jesu Kristi evangelium. Det här är syster Mains tankar om sin upplevelse. Som ung vuxen, strax över 20, befann jag mig vid ett vägskäl i livet och visste att jag behövde ändra på något för att bli lyckligare. Det kändes som om jag gled omkring utan riktig mening eller avsikt, och jag visste inte var jag skulle finna den. Jag hade alltid vetat att min himmelske fader fanns och hade bett då och då med en känsla av att han lyssnade. När jag började mitt sökande besökte jag flera olika kyrkor, men föll alltid tillbaka i samma känslor och besvikelse. Jag känner mig mycket välsignad, för min bön om vägledning och mening i livet besvarades till slut, och fullheten av Jesu Kristi evangelium kom in i mitt liv. För den första gången kändes det som om jag hade en mening, och planen för lycka gav mig verklig glädje. En annan upplevelse från Mormons bok visar tydligt hur ett liv med Kristus i centrum kan fylla oss med glädje även när vi omges av otroliga svårigheter. Efter att profeten Lehi och hans familj lämnat Jerusalem 600 år före Kristus vandrade de omkring i vildmarken i ungefär 8 år innan de till slut kom fram till landet som de kallade Ymnighet, som låg nära kusten. Nefi beskrev deras prövningsdagar i vildmarken så här: vi hade utstått många lidanden och stora svårigheter, ja, så många att vi inte kan skriva om dem alla. När de bodde i Ymnighet gav Herren Nefi ansvar att bygga ett fartyg som skulle ta dem över havet till det utlovade landet. Efter ankomsten till det utlovade landet uppstod gång på gång stora konflikter mellan de vilkas liv centrerades Kristus och de som inte trodde och följde Lamans och Lemuels exempel. Till slut var risken för våldsamheter mellan de två grupperna så stor att Nefi och de som följde Herrens lärdomar avlägsnade sig och sökte skydd i vildmarken. Vid den här tidpunkten, ungefär 30 år efter att Lee och hans familj hade lämnat Jerusalem, gjorde Nefi ett väldokumenterat och något överraskande uttalande, speciellt efter att i skrifterna upptecknat de många svårigheter och prövningar det lidit så länge av. Det här är hans ord. Och det hände sig att vi levde på ett sätt som bringade lycka. Trots deras svårigheter kunde de leva på ett sätt som bringade lycka eftersom deras liv centrerades Kristus och hans evangelium. Bröder och systrar, liksom leran på keramikens drejskiva måste våra liv vara centrerade i Kristus för att vi ska kunna finna sann glädje och frid i det här livet. Det exempel som Lamanitnas kung, min hustru Nancy och det nefitiska folket visade ger stöd för den här sanna principen. Jag vittnar för er idag att också vi kan finna den friden, lyckan och sanna glädjen om vi väljer att centrera våra liv i Kristus. I Jesu Kristi namn. Amen.
On a signal from the conductor, the congregation.
På körledarens tecken sjunger den församlade tillsammans med kören: Tack Gud att profeter du sänder. Efter sången hör vi från syster Neil F. Marriott, andra rådgivare i Unga kvinnors generalpresidentskap. Efter henne talar äldsten Larry R. Lawrence och Francisco J. Vinyas i det 70s kvorum. Efter deras tal sjunger kören Precious Savior, Dear Redeemer.
Detta är den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga.
Thank you. Elder Dallin H. Oaks in April General Conference spoke.
Under generalkonferensen i april talade Elder Dallin H. Oaks om behovet av att förändra våra liv. Jag menar att personlig förändring börjar med hjärtats förvandling, oavsett våra livserfarenheter eller var vi är födda. Jag kommer från den amerikanska södern. Och som barn lärde orden i gamla protestantiska salmer mig att en sann lärjunges hjärta är ett förändrat hjärta. Begrunda dessa textrader som jag älskar. Din vilja ske, Herre, din vilja ske. Jag är blott lera som danas av din hand. Forma min skapare, din viljas kärl av mig. Och jag ska vänta stilla och villigt på dig. Hur kan vi som moderna, upptagna, tävlingsinriktade människor vänta stilla och villigt? Hur gör vi Herrens vägar till våra? Jag tror att vi gör det genom att lära oss om honom och be om kunskap. När vår tillit till honom ökar, när vi öppnar vårt hjärta, strävar vi efter att göra hans vilja och väntar på svar, så hjälper det oss att förstå. Mitt eget hjärtas förvandling påbörjades när jag som 12-åring började söka efter Gud. Förutom Fader vår visste jag egentligen inte hur man bad. Jag minns att jag knäböjde, att jag hoppades kunna känna hans kärlek och frågade: var finns du, himmelske Fader? Jag vet att du måste finnas där ute någonstans, men var? Jag fortsatte fråga under hela min tonårstid. Jag fick glimtar av att Jesus Kristus fanns, men min himmelske fader lät mig söka och vänta i 10 år. 1970, när missionärerna undervisade mig om faderns frälsningsplan och frälsarens försoning, var min väntan slut. Jag omfattade dessa sanningar och döptes. Baserat på denna kunskap om Herrens kraft och nåd valde min man, mina barn och jag det här som familjens motto: allt kommer att bli bra. Men hur kan vi säga så till varandra när stora svårigheter kommer och det inte finns några svar? När vår härliga, värdiga 21-åriga dotter Georgia låg svårt skadad på sjukhuset efter en cykelolycka, sa vi i familjen till varandra: allt kommer att bli bra. När jag omedelbart flög från vår mission i Brasilien till Indianapolis för att vara hos henne, höll jag fast vid familjens motto. Men vår underbara dotter gick vidare till andevärlden bara några timmar innan mitt plan landade. Hur kunde vi, när denna chockvåg av sorg drabbade vår familj, fortfarande se på varandra och säga: allt kommer att bli bra? Efter Georgias fysiska död var det mycket smärtsamt. Vi hade det svårt och än idag har vi stunder av stor sorg. Men vi håller fast vid vetskapen om att ingen någonsin dör egentligen. Trots vår djupa ångest när Georgias fysiska kropp slutade fungera, trodde vi på att hon genast skulle fortsätta leva som ande. Och vi tror på att vi kommer att vara tillsammans med henne för evigt om vi håller våra tempelförbund. Tron på vår återlösare och hans uppståndelse, tron på hans prästadomskraft och tron på eviga beseglingar gjorde att vi kunde hålla fast vid vårt motto med övertygelse. President Gordon B. Hinckley sa: om ni gör så gott ni kan blir allt bra. Lita på Gud. Herren överger oss inte. Vår familjs motto är inte allt blir bra nu. Det handlar om vårt hopp om det eviga utfallet, inte nödvändigtvis om hur det blir just nu. I skrifterna står det: sök flitigt, be alltid och ha tro, och allt ska samverka till ert bästa. Det betyder inte att allt är bra, men för de ödmjuka och trofasta samverkar allt, både positivt och negativt, till vårt bästa och i Herrens tid. Vi väntar på honom, ibland som Job i sitt lidande, med vetskap om att Gud sargar och förbinder. Han slår och hans händer helar. Ett ödmjukt hjärta accepterar prövningen och väntar på att stunden ska komma när det blir botat och helt. När vi överlämnar oss till anden lär vi känna Guds väg och hans vilja. Under sakramentet, som jag kallar sabbatens hjärta, har jag märkt att när jag bett om förlåtelse för mina synder är det lärorikt att fråga min himmelske fader, finns det mer? I stunder av ödmjukhet och stillhet kan våra sinnen riktas mot något mer som vi behöver förändra, som begränsar vår förmåga att ta emot vägledning och kanske hjälp och lindring. Till exempel, kanske jag går och bär på bitterhet gentemot någon. När jag frågar om det finns mer att bekänna kommer den hemligheten tydligt till mitt sinne. I princip viskar den heliga anden, du frågade om det fanns mer, och det gör det. Din bitterhet begränsar din utveckling och skadar din förmåga till hälsosamma relationer. Du kan släppa taget. Ja, det krävs mycket arbete. Vi kanske känner att vår illvilja är befogad. Men att överlämna oss till Herren är den enda vägen till varaktig lycka. Tids nog och gradvis får vi hans nåderika styrka och vägledning, som kanske leder oss till att besöka templet oftare, studera frälsarens försoning mer omsorgsfullt eller att rådfråga en vän, en biskop, en professionell terapeut eller kanske en läkare. Vårt hjärtas läkning börjar när vi underkastar oss och tillber Gud. Sann gudstyrkan börjar när hjärtat är rätt inför fadern och sonen. Hur står det till med våra hjärtan idag? Paradoxalt nog kan vi inte få ett helt och trofast hjärta utan att först tillåta att det brister inför Herren. Som offer till mig ska ni frambära ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande, förkunnar Herren. När vi offrar vårt hjärta eller vår vilja till Herren blir resultatet att vi får den andliga vägledning vi behöver. Med en växande kunskap om Herrens barmhärtighet och nåd börjar våra självrådiga hjärtan spricka och brista av tacksamhet. Då sträcker vi oss mot honom och längtar efter att dela vårt ok med Guds enfödde son. När vi förkrossat vänder oss till honom och delar bördan med honom får vi nytt hopp och ny vägledning genom den heliga anden. Jag har kämpat med att fördriva min mänskliga önskan att allt ska ske på mitt sätt och jag har så småningom kommit att förstå att mitt sätt är så bristfälligt, begränsat och underlägset Jesu Kristi sätt. Hans väg är den stig som leder till lycka i detta liv och evigt liv i den kommande världen. Kan vi älska Jesus Kristus och hans sätt mer än vi älskar oss själva och våra egna avsikter? Vissa tror att de misslyckats för många gånger och känner sig för svaga för att förändra syndiga handlingar eller hjärtats världsliga begär. Men som Israels förbundsbarn söker vi inte bara förändring på egen hand. Om vi uppriktigt vädjar till Gud tar han oss som vi är och gör oss till mer än vad vi någonsin kunnat föreställa oss. Den kände teologen Robert L. Millet skriver om en hälsosam längtan efter att förbättras, avvägd med en andlig visshet om att vi i och genom Jesus Kristus kommer att klara det. Med den kunskapen kan vi uppriktigt säga till vår himmelske fader, allt lägger jag i din ömma vård. Din kärlek stark mig gör. Jag verkar vill ut i ödmjuk tro. Din hand mig till himmelen för. När vi offrar våra förkrossade hjärtan till Jesus Kristus accepterar han vårt offer. Han tar oss tillbaka. Oavsett vilka förluster, skador och avvisanden som vi fått lida är hans nåd och helande kraft större. När vi verkligen delar vårt ok med frälsaren kan vi med säkerhet säga allt kommer att bli bra. I Jesu Kristi namn. Amen.
When I was a young adult,
när jag var en ung vuxen började undersöka kyrkan. I början drogs jag till evangeliet på grund av mina sista dagars heligas vänners exempel, men så småningom blev jag intresserad av den unika läran. När jag fick veta att trofasta män och kvinnor kunde fortsätta utvecklas och till slut bli som sina himmelska föräldrar blev jag ärligt talat förundrad. Jag älskade konceptet. Det kändes så rätt. Kort efter mitt dop studerade jag Bergspredikan och insåg att Jesus undervisade om denna sanning, evig utveckling i Bibeln. Han sa, var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Jag har varit medlem i över 40 år nu och när jag läser det här skriftstället påminns jag om vårt syfte här på jorden. Vi kom hit för att lära och utvecklas tills vi gradvis blir mer helgade eller fullkomliga i Kristus. Lärjungeskapets resa är inte lätt. Den har kallats den ständiga förbättringens kurs. När vi färdas på den raka och smala stigen uppmanar anden ständigt oss att bli bättre och klättra högre. Den heliga anden är en idealisk reskamrat. Om vi är ödmjuka och läraktiga tar han vår hand och leder oss hem. Men vi måste be Herren om anvisningar längs vägen. Vi måste ställa vissa svåra frågor som: vad behöver jag förändra? Hur kan jag förbättra mig? Vilken svaghet behöver stärkas? Låt oss titta på Nya Testamentets berättelse om den rike unge mannen. Han var en rättfärdig ung man som redan höll de 10 budorden, men han ville bli bättre. Hans mål var evigt liv. När han träffade frälsaren frågade han, vad är det mer som fattas? Jesus gav genast råd som var särskilt avsedda för den rike unge mannen. Jesus svarade, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga och kom sedan och följ mig. Den unge mannen var mållös. Han hade aldrig övervägt en sån uppoffring. Han var tillräckligt ödmjuk för att fråga Herren, men inte tillräckligt trofast för att följa det gudomliga råd som gavs honom. Vi måste vara villiga att agera när vi får ett svar. President Harold B. Lee lärde, var en av oss, om vi vill uppnå fullkomning, måste någon gång ställa oss själva denna fråga. Vad är det som fattas? Jag kände en trofast massa som ödmjukade sig och frågade, vad hindrar mig från att utvecklas? I hennes fall kom svaret från anden omedelbart. Sluta klaga. Detta svar överraskade henne. Hon hade aldrig sett sig själv som någon som klagade mycket. Men budskap från heliga anden var glasklart. Under de dagar och veckor som följde blev hon mer medveten om sin ovana att klaga. Tacksam mot maningen om förbättring beslöt hon att hon skulle räkna sina välsignelser istället för sina svårigheter. Och inom några dagar kände hon andens varma bifall. En ödmjuk ung man som inte verkar kunna hitta den rätta gick till Herren för att få hjälp. Vad hindrar mig från att vara den rätta, frågade han. Svaret kom till hans hjärta och sinne. Vårda ditt språk. I det ögonblick insåg han att flera råa uttryck hade blivit en del av hans vokabulär och han beslöt att ändra på det. En ensamstående syster ställde modigt frågan, vad behöver jag ändra på? Och anden viskade till henne, avbryt inte andra när de pratar. Den heliga anden ger verkligen personligt anpassade råd. Han är en fullständigt ärlig följeslagare och säger saker som ingen annan vet eller vågar säga. En hemvänd missionär kände sig stressad på grund av sitt hektiska schema. Han försökte hitta tid för arbete, studier, familj och ett ämbete i kyrkan. Han bad Herren om råd. Hur kan jag finna frid trots allt som jag behöver göra? Svaret var inte vad han hade väntat sig. Han kände att han behövde iaktta sabbatsdagen mer noggrant och hålla den helig. Han beslöt att tillägna söndagen åt att tjäna Herren, att lägga sina kurser åt sidan istället och studera evangeliet. Denna lilla anpassning gav honom den frid och balans som han sökte. För flera år sedan läste jag i en av kyrkans tidningar om en ung kvinna som flyttat hemifrån för att börja på universitetet. Hon låg efter i sina klasser, hade inte det sociala liv som man hade hoppats på och var olycklig i största allmänhet. Till slut knäböjde hon en dag och utbrast,
Vad kan jag göra för att förbättra mitt liv? Den helige anden viskade: res dig upp och städa ditt rum. Denna maning kom som en total överraskning, men var precis den avstamp som hon behövde. När hon hade tagit sig tid att organisera och göra ordning kände hon hur anden fyllde rummet och lättade hennes hjärta. Den heliga anden talar inte om för oss att ändra allt på en gång. Om man gjorde det skulle vi bli missmodiga och ge upp. Anden arbetar med oss i vår egen takt, ett steg åt gången, eller som Herren lärde oss, rad på rad, bud på bud. Och välsignade de som hörsamma mina bud, ty åt den som tar emot ska jag ge mer. Om den helige anden till exempel har manat dig att säga tack oftare och du följer den maningen, så känner han kanske att det är dags för att gå vidare till något svårare, som att säga: förlåt, det var mitt fel. Ett perfekt tillfälle att fråga vad det är mer som fattas är när vi tar sakramentet. Aposteln Paulus sa att det är ett tillfälle när var en av oss kan rannsaka sig själv. I denna vördnadsfulla miljö, när vi vänder våra tankar mot himlen, kan Herren mild tala om för oss vad vi behöver arbeta på härnäst. Precis som ni har jag under årens lopp ofta mottagit budskap från anden som visat mig vad jag kan förberätta. Jag vill berätta om några personliga exempel på budskap som jag har tagit till mig. Dessa maningar har innefattat: höj inte rösten. Bli organiserad, skapa en daglig lista över saker som behöver göras. Ta hand om din kropp bättre genom att äta mer frukt och grönsaker. Besök templet oftare. Ta tid att begrunda innan du ber. Be din fru om hennes råd. Och ha tålamod när du kör. Överskrid inte hastighetsbegränsningen. Den sista arbetar jag fortfarande på. Försoning är vad som gör fullkomlighet och helgelse möjliga. Vi skulle aldrig kunna göra det själva, men Guds nåd är tillräcklig för att hjälpa oss. Som äldste David A. Benner en gång sa: de flesta av oss förstår att försoning är avsedd för syndare. Men jag är inte så säker på att vi vet och förstår att försoning också är avsedd för det heliga. För goda män och kvinnor som är lydiga och värdiga och samvetsgranna och som strävar efter att bli bättre. Jag vill föreslå att var och en av er inom en snar framtid deltar i en andlig övning, kanske redan ikväll när ni ber. Ställ er ödmjukt följande fråga till Herren: vad hindrar mig från att utvecklas? Med andra ord, vad är det mer som fattas? Vänta sedan tyst på ett svar. Om du uppriktig blir svaret snart tydligt. Det blir en uppenbarelse som är menad för bara dig. Kanske säger anden att du måste förlåta någon. Eller så kanske budskapet är att du ska vara mer selektiv angående det filmer du ser eller musik du lyssnar på. Anden kanske manar dig till att vara mer ärlig i ditt yrkesutövande eller mer generös med dina fastoffer. Möjligheterna är oändliga. Anden kan visa oss våra svagheter, men han kan också visa oss våra starka sidor. Ibland måste vi fråga vad vi gör rätt så att Herren kan lyfta och uppmuntra oss. När vi läser våra patriarkala välsignelser påminns vi om att vår himmelske fader känner till vår gudomliga potential. Han gläds varje gång vi tar ett steg framåt. För honom är vår riktning mycket viktigare än vår hastighet. Var ihärdiga bröder och systrar, men bli aldrig motvällda. Vi kommer behöva gå bortom graven innan vi faktiskt når fullkomlighet. Men här under jordlivet kan vi lägga grunden. Det är vår skyldighet att vara bättre idag än vi var igår och att vara bättre imorgon än vi är idag. Om andlig tillväxt inte är en prioritering i våra liv, om vi inte på den stadiga förbättringens kurs, går vi miste om de viktiga erfarenheter som Gud vill ge oss. För många år sedan läste jag dessa ord från president Spencer V. Kimball som gjorde ett stort intryck på mig. Han sa: jag har förstått att där det finns ett bedjande hjärta, en hunger efter rättfärdighet, där synder överges och Guds bud efterlevs, utgjuter Herren mer och mer ljus till slutligen finns kraft att tränga igenom himlens slöja. En person med sådan rättfärdighet har det ovärdeliga löftet att en dag få se Herrens ansikte och veta att han är Gud. Det är min bön att denna fullända erfarenhet en dag kan bli vår om vi låter den heliga anden leda oss hem. I Jesu Kristi namn. Amen.
Many of us who are meeting to participate in this conference.
Många som deltar i den här konferensen har kommit för att höra Guds behagliga ord. Det ord som helar den sårade själen. Guds behagliga ord finns i budskap från våra ledare som ger oss tröst under våra svårigheter. Genom våra upplevelser lär vi oss att vår glädje i den här världen inte är fullkomlig. Men i Jesus Kristus är vår glädje fullkomlig. Han ger oss styrka så att vi inte behöver uppleva någon form av lidande som inte kan uppslukas av hans glädje. Vårt hjärta kan fyllas av vånda när vi ser en närstående lida av en hemsk sjukdom. En närståendes död kan efterlämna ett tomrum i själen. När några av våra barn vandrar bort från evangeliets stig kan vi känna skuld och ovisshet om deras eviga bestämmelse. Hoppet om att uppnå celestialt äktenskap och bilda familj här i livet kan börja falna allt eftersom tiden går. När de som borde älska oss utsätter oss för övergrepp kan det lämna djupt smärtfulla sår i själen. Otrohet kan förstöra en relation som vi hoppades skulle vara för evigt. De här och många andra svårigheter som är förbundna med det här prövotillståndet får oss ibland att ställa samma fråga som profeten Joseph Smith ställde. O Gud, var är du? I de här svåra stunderna i livet ger Guds behagliga ord som hela den sårade själen följande tröstande ord till vårt hjärta och sinne. Frid vare med din själ. Dina motgångar och dina lidanden ska endast vara ett ögonblick. Och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Guds behagliga ord fyller oss med hopp. För vi vet att den som är trofast i prövningar får en större lön i himmelriket. Och att efter många prövningar kommer välsignelser. Guds behagliga ord, talat genom profeterna, ger oss vissheten om att vår eviga besegling, uppburen genom trofasthet mot de gudomliga löften som gavs oss för vårt tappra tjänande i sanningens tjänst, är till välsignelse för oss och våra efterkommande. De ger oss också visshet om att vi, efter att ha levt trofasta liv, inte ska gå miste om någon välsignelse för att vi inte har gjort vissa saker som om vi aldrig fick tillfälle att göra dem. Om vi har levt trofast ända till döden får vi alla välsignelser, den upphöjelse och den härlighet som varje man och kvinna som har fått den möjligheten får. Men det är viktigt att förstå att lidande och prövning i viss mån också kan drabba om vi inte i sanning omvänder oss från våra synder. President Marion G. Romney lärde, citat, de lidanden och kval som människor här på jorden får utstå är följden av synder som de inte omvänt sig från eller fått förlåtelse för. Liksom lidande och sorg för all, följer på synd, följer lycka och glädje på syndernas förlåtelse. Varför orsakar brist på omvändelse, lidande och smärta? Ett möjligt svar är att ett straff bifogades och en rättvis lag gav som åstadkom samvetskval för människan. Profeten Joseph Smith lärde att vi fördömer oss själva och att det är besvikelsens plåga i vårt sinne som gör det lika plågsamt som en skön som sjö som brinner av eld och svavel. Om vi försöker stilla vårt samvete genom att urskulda oss på minsta vis för våra synder, eller genom att försöka skyla dem, resulterar detta bara i att vi förnärmar anden och uppskjuter vår omvändelse. Det här slagets lindring, förutom att den är tillfällig, orsakar till sist mer smärta och sorg i våra liv och minskar vår möjlighet att ta emot syndernas förlåtelse. Även för det här slagets lidande ger Guds behagliga ord tröst och hopp. Det låter oss veta att det finns lindring från smärtan som orsakats av syndens följder. Lindringen kommer av Jesu Kristi försoningsoffer och gör verkan om vi utövar tro på honom, omvänder oss och lyder hans bud. Det är viktigt att vi inser att liksom syndernas förlåtelse är omvändelse en process och inte något som sker i ett visst ögonblick. Den kräver att vi verkligen går igenom alla dessa steg. När vi till exempel tar del av sakramentet visar vi Herren att vi alltid vill minnas honom och hålla hans bud. Det är ett uttryck för vår uppriktiga avsikt. I samma ögonblick som vi börjar minnas honom och hålla hans bud varje dag, inte bara på sabbatsdagen, börjar våra synders förlåtelse gradvis att träda i kraft, och hans löfte att vi alltid ska ha hans ande hos oss börjar uppfyllas. Utan den verkliga lydnad som måste åtfölja vår avsikt kan verkningarna av förlåtelsen snart försvinna och anden börjar dra sig undan oss. Vi riskerar då att ära honom och våra läppar medan vi fjärmar vårt hjärta från honom. Förutom att trösta oss varnar Guds behagliga ord oss för att processen att ta emot våra synders förlåtelse kan avbrytas om vi blir snärjda i världens fåfängligheter, och den kan återupptas genom tro om vi uppriktigt omvänder och ödmjukar oss. Vilka kan några av dessa fåfängligheter vara som kan avbryta processen att ta emot våra synders förlåtelse och som har med sabbatshelgandet att göra? Några exempel är att komma sent till sakramentsmötet utan giltig anledning, att komma dit utan föregående självrannsakan, att ovärdigt äta av brödet och dricka av bägaren, och att komma dit utan att först ha bekänt våra synder och bett Gud om förlåtelse för dem. Andra exempel: att vara vanvördiga genom att skicka och ta emot meddelanden i elektroniska enheter, lämna mötet efter att ha tagit del sakramentet och ägna oss åt sånt hemma som inte är lämpligt för denna heliga dag. Vad kan det bero på om vi, med vetskap om allt det här, ofta underlåter att helga sabbatsdagen? I Jesajas bok finner vi ett svar som, även om det handlar om sabbaten, också kan tillämpas på andra bud som vi måste hålla. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag. Nyckelorden är: hindra din fot att göra vad du har lust till. Med andra ord, istället göra Guds vilja. Ofta strider vår vilja, som formas av den naturliga människans begär, böjelser och lidelser, mot Guds vilja. Profeten Brigham Young lärde att när en människas vilja, lidelser och känslor fullkomligt underkastas Gud och hans krav, helgas den människan. Det innebär att min vilja uppslukas av Guds vilja, som leder mig till allt gott och slutligen kröner mig med odödlighet och evigt liv. Slutcitat. Guds behagliga ord inbjuder oss att tillämpa försoningens kraft på oss själva och förlikas med hans vilja och inte med djävulens och köttets vilja, så att vi genom hans nåd kan bli frälsta. Guds behagliga ord som vi tar del av idag lär oss behovet av ständig omvändelse i våra liv, så att vi kan behålla den heliga andens inflytande så länge som möjligt. Den heliga andens sällskap gör oss till bättre människor. Den viskar frid och glädje till våra själar. Den tar bort illvilja, hat, avund, stridighet och allt ont från våra hjärtan. Och vår hela önskan kommer att vara att göra gott, frambringa rättfärdighet och bygga Guds rike. Under den heliga andens inflytande blir vi inte förorättade. Inte heller förorättar vi andra. Vi känner oss gladare och våra sinnen är renare. Vår kärlek till andra växer. Vi är mer villiga att förlåta och sprida glädje bland dem vi har omkring oss. Vi är mer tacksamma för andras framgångar och vi söker efter det goda hos andra. Det är min bön att vi kan få uppleva glädjen som kommer av en strävan att leva i rättfärdighet och att vi ska kunna behålla den heliga andens sällskap i våra liv genom uppriktig och ständig omvändelse. Då blir vi bättre människor och våra familjer välsignas. Om de här principerna vittnar jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you. We express gratitude to the Mormon
Tabernacle. Vi tackar tabernakelkören för den vackra musik de framfört den här morgonen. Avslutande talare det här mötet blir Elder Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas kvorum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Kom, kom Guds folk. Tacksägelse får vi sedan av Elste Adrian Okoa i det 70s kvorum.
The prophet Lehi declared, if there be no righteousness.
Profeten Lehi förkunnade, om det inte finns någon rättfärdighet finns det ingen lycka. Motståndaren har lyckats plantera en myt i sinnet hos oss människor. Han och hans utsända förkunnar att det verkliga valet står mellan lycka och nöje nu, i det här livet, och lycka i ett kommande liv, som motståndaren hävdar kanske inte finns. Den myten är ett falskt val, men är mycket förförisk. Guds lyckstalighetsplans yttersta avsikt är att rättfärdiga lärjungar och förbundsfamiljer ska vara förenade i kärlek, harmoni och frid i det här livet och uppnå celestial härlighet i evigheterna med Gud Fadern, vår skapare och hans älskade son Jesus Kristus, vår frälsare. När jag var en ung missionär i den brittiska missionen var mitt första arbetsområde det som då var Bristols distrikt. En av de lokala ledarna i kyrkan betonade att missionärerna i det området skulle uppföra sig mönstergilt och på Bristol-sättet. Först förstod jag inte poängen med det han sa. Snart lärde jag mig att ursprunget av innebörden av sjömanstermen mönstergilt och på Bristol-sättet. En tid var Bristol den näst mest använda hamnen i Storbritannien. Den hade mycket hög tidvattenskillnad, 13 meter, den näst högsta i världen. Vid ebb, när vattnet drog sig tillbaka, hamnade de gamla fartygen på botten och la sig på sidan. Och om fartygen inte var välbyggda blev de skadade. Dessutom ramlade allt som inte var noggrant stuvat eller fastsurrat omkring helt kaotiskt och förstördes eller skadades. När jag förstått vad frasen innebar var det tydligt att den här ledaren sa åt oss att vi som missionärer måste vara rättfärdiga, följa reglerna och vara beredda på svåra situationer. Samma utmaning gäller oss alla. Jag vill påstå att mönstergilla på Bristol-sättet är detsamma som tempelvärdiga i både bra och dåliga tider. Tidvattnets skiftningar i Bristolkanalen är ju ganska förutsägbara och kan förberedas inför. Men livets stormar och frestelser är ofta oförutsägbara. Men det vi vet är att de kommer. För att klara av de utmaningar och svårigheter som vi alla oundvikligen ställs inför krävs det rättfärdig förberedelse och användning av gudomligt givet beskydd. Vi måste bestämma oss för att vara tempelvärdiga oavsett vad som händer oss. Om vi är beredda ska vi inte frukta. Glädjen i det här livet och lyckan i det kommande livet är förenade av rättfärdighet. Även under perioden mellan döden och uppståndelsen ska deras andar som är rättfärdiga tas emot i ett lyckotillstånd som kallas paradis, ett vilotillstånd, ett fridstillstånd. I början av sin jordiska verksamhet i Israel och senare bland nefiterna talade frälsaren om ämnet lycka både i det här livet och i evigheten. Han betonade förrättningarna, men han la också stor vikt vid moraliskt beteende. Lärjungarna skulle till exempel välsignas om de hungrade och törstade efter rättfärdighet, var barmhärtiga, rena i hjärtat, skapade frid och följde andra grundläggande moraliska principer. Tydligt och som en grundläggande lärosats betonade vår Herre Jesus Kristus både en rättfärdig inställning och rättfärdiga handlingar i det dagliga livet. Hans lärdomar inte bara ersatte och var över delarna i Moselagen, utan förkastade också människans falska filosofier. I många århundraden har Jesu Kristi evangelium inspirerat trosriktningar och upprättat normer för vad som är rätt, önskvärt och moraliskt och som åstadkommer lycka, sällhet och glädje. Men de principer och den grundläggande moral som frälsaren lärde utsätts för allvarliga angrepp i dagens värld. Kristenheten är under attack och många tror att vad som är moraliskt har i grunden förändrats. Vi lever i svåra tider. Det är en ökad benägenhet att kalla det onda gott och det goda ont. En värld som betonar självförhärligande och sekularism ger orsak till stor oro. En framstående skribent, inte av vår tro, har uttryckt det så här: tyvärr ser vi föga bevis på att människor faktiskt är lyckligare i vår tid, eller att deras barn har det bättre, eller att det är väl beställt med den sociala rättvisan, eller att sjunkande äktenskapstrender och uttunnade släktträd lovar något annat än större ensamhet för majoriteten och stagnation på det hela taget. Som lärjungar till frälsaren förväntas vi planera och förbereda oss. I planen för lycka är den moraliska handlingsfriheten en central organiserande princip och våra val är betydelsefulla. Frälsaren betonade det här under sin verksamhet genom att exempel i sina liknelser med oförståndiga jungfrurna och talenterna. I båda dessa berömda liknelser pratar frälsaren om handling och fördömde uppskjutande och lättja. Jag inser att trots den överväldigande glädje som finns i Guds plan kan jag ibland känna mig avlägsnad och avskuren från nuvarande omständigheter. Det kan kännas omöjligt för oss som kämpande lärjungar. Från vårt begränsade perspektiv kan dagens frestelser och förstörelse verka lockande. Lönen att motstå de frestelserna kan å andra sidan verka avlägsen och ouppnåelig. Men en sann kunskap om faderns plan uppenbarar att rättfärdighetens belöningar kan fås redan nu. Ogudaktighet såsom omoraliska handlingar är aldrig svaret. Alma sa tydligt till sin son Corianton: se, jag säger det, ogudaktighet har aldrig inneburit lycka. Vår lära framläggs tydligt av Amalek i Alma 34:32. Ty se, detta liv är tiden för människorna att bereda sig att möta Gud. Jag ser, detta livets dag är dagen för människorna att utföra sina verk. Hur förbereder vi oss då i svåra tider? Förutom tempelvärdighet finns det många andra principer som bidrar till rättfärdighet. Jag ska betona tre. För det första, rättfärdig självkontroll och rättfärdigt handlande. Jag tror att vår kärleksrike fader i himlen måste se på oss lika roat som vi ser på våra små barn när de lär sig och växer. Alla snubblar vi och faller medan vi får erfarenhet. Jag uppskattade konferenstalet som president Dieter F. Uchtdorf höll 2010 om det berömda marshmallow-experimentet som genomfördes vid Stanford University på 60-talet. Ni minns att 4-åringar fick en enda marshmallow. Om de kunde vänta i 10-20 minuter utan att äta upp den skulle de få en marshmallow till. Videor har framställts som visar de avledningar som många barn använde för att undvika att äta sin marshmallow. Och en del lyckades inte. Förra året skrev den som ursprungligen utförde experimentet, Dr. Walter Mischel, en bok där han sa att studien delvis växte fram ur hans problem med självkontroll och hans eget rökberoende. Han blev särskilt orolig efter att Medicinalstyrelsens rapport 1964 drog slutsatsen att rökning orsakade lungcancer. Efter åratal studier rapporterade en av hans kollegor att självkontroll är som en muskel. Ju mer man använder den, desto starkare blir den. Och att undvika något frestande en gång hjälper dig utveckla förmågan att motstå andra frestelser i framtiden. En princip för evig utveckling är att utövandet av självkontroll och att leva rättfärdigt stärker vår förmåga att motstå frestelser. Det gäller både det andliga och det timliga. Våra missionärer är utmärkta exempel. De utvecklar kristuslika egenskaper och betonar lydnad och andlighet. De förväntas hålla ett rigoröst schema och använda sina dagar till att tjäna andra. De har ett anspråkslöst, konservativt yttre istället för den slarviga och ostädliga klädsel som är så vanlig idag. Deras beteende och yttre förmedlar ett moraliskt, allvarligt budskap. Vi har ungefär 230 000 unga människor som nu verkar som missionärer eller som återvänt från missionärstjänst under de senaste 5 åren. De har utvecklat utomordentlig andlig styrka och självdisciplin som behöver ständigt utövas för att de här egenskaperna inte ska förtvina, liksom muskler som inte används. Vi behöver alla utveckla och uppvisa ett uppträdande åt yttre som förkunnar att vi är Kristi sanna efterföljare. De som överger antingen rättfärdigt levande eller ett sunt anspråkslöst yttre utsätter sig för livsstilar som medför varken glädje eller lycka. Det återställda evangeliet ger oss en guide till planen för lycka och motiverar oss att försöka förstå och utöva självkontroll och undvika frestelser. Det lär oss också hur vi ska omvända oss när överträdelse skett. För det andra, att helga sabbaten ökar rättfärdigheten och skyddar familjen. Den tidiga kristna kyrkan ändrade firandet av sabbaten från lördag till söndag till minne av Herrens uppståndelse. Andra grundläggande heliga avsikter med sabbaten förblev oförändrade. För judar och kristna symboliserar sabbaten Guds mäktiga verk. Min fru och jag och två av mina kollegor med fruar deltog nyligen i en judisk sabbat på inbjudan av en kär vän, Robert Abrams och hans fru Diane, i deras hem i New York. Det började med inledningen av den judiska sabbaten på fredag kväll. Fokus var på att ära Gud som skaparen. Det började med en välsignelse över familjen och en sabbatsalm. Vi deltog i en ceremoniell handtagning, att välsigna brödet, bönerna och korsermåltid, uppläsning ur skriften och sjungandet av sabbatsånger i högtidlig sinnesstämning. Vi lyssnade till de hebreiska orden och följde med i den engelska översättningen. De viktigaste skriftställena lästes ur Gamla testamentet, som också vi håller kärt. Ur Jesaja som förkunnar att sabbaten är en lust och ur Hesekiel om att sabbaten ska vara ett tecken mellan mig och er för att ni ska se att jag är Herren, er Gud. Det största intrycket från den underbara kvällen var familjekärlek, hängivenhet och ansvarighet inför Gud. När jag tänkte på den här händelsen tänkte jag på den extrema förföljelse som judarna upplevt under århundraden. Att helga sabbaten hade varit ett evigt förbund som bevarat och välsignat det judiska folket som uppfyllelse av skriftens ord. Det har också bidragit till det enastående familjelivet och lyckan som ses i många judars liv. För medlemmarna i Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga är helgandet av sabbaten en form av rättfärdighet som välsignar och stärker familjer, förenar oss med skaparen och förökar glädjen. Sabbaten kan hjälpa till att skilja oss från det som är lättsinnigt, olämpligt och omoraliskt, och den låter oss vara i världen men inte av världen. Under de senaste 6 månaderna har en anmärkningsvärd förändring skett i kyrkan. Det har varit medlemmarnas gensvar på första presidentskapets och de 12 apostlarnas kvorums förnyade betoning på sabbaten samt president Russell M. Nelsons uppmaning att göra sabbaten till en lust och en glädje. Många medlemmar förstår att verkligt helgande av sabbaten är en tillflykt undan livets stormar, och det är ett tecken på vår hängivenhet till vår hemske fader och ökad insikt om sakramentsmötets helighet. Vi är långt kvar men har en underbar början. Jag uppfordrar oss alla att fortsätta ta till oss det rådet och förbättra vår gudstyrkan på sabbaten. För det tredje, gudomligt beskydd ges när vi är rättfärdiga. Enligt Guds plan välsignas vi med den heliga andens gåva. Och den gåvan är rättigheten att man är värdig att ha den heliga andens sällskap. Den medlemmen av gudomen verkar renande om evangeliet sätts främst i livet. Han är också en röst som varnar för ondska och en röst till skydd mot fara. När vi seglar på livets hav är det viktigt att vi följer den heliga andens maningar. Anden hjälper oss att undgå frestelser och faror samt tröstar och leder oss genom svårigheter. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet. Att hålla oss till heliga evangelieprinciper gör oss tempelvärdiga, ger lycka här i livet och leder oss tillbaka till vår himmelska hem. Mina kära bröder och systrar, livet är inte lätt och inte avsett att vara det. Det är en tid för prövning. Liksom de gamla skeppen i Bristols hamn finns det tider när tidvattnet går ut och det verkar som om allt som håller oss uppe här i världen försvinner. Vi kan nå botten och till och med välta över på sidan. I sådana prövningar lovar jag er att efterlevnad och bibehållande av tempelvärdiga liv håller samman allt som betyder något. De ljuva välsignelserna, frid, lycka och glädje tillsammans med välsignelserna, evigt liv och celestial härlighet med vår himmelske Fader och hans son Jesus Kristus blir då verklighet. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Oh, Our dear and beloved,
vår kära, älskade himmelske fader, vi älskar dig. Vi älskar din son, Jesus Kristus, vår återlösare. Våra hjärtan är fyllda av glädje tack vare denna vackra musik och ord, visa ord om återlösning som vi har fått, som vi har tagit emot med hjärtan fyllda av tacksamhet. Vi ber Fader att vi ska kunna tillämpa dessa ord i våra liv och bli bättre barn till dig. Vi ber att vi ska kunna dela med oss av evangeliet, din sons evangelium, till de som vi älskar. Och vi ber om allt detta ödmjukt i Jesu Kristi namn, vår återlösares namn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Detta var en utsändning från den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.